Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Pedagogy of Hope, på svenska ungefär hoppets pedagogik, är Paulo Freires reflekterande återkomst till idéerna i Pedagogy of the Oppressed. Boken gavs först ut på portugisiska 1992 och den engelska översättningen kom 1994. Den är varken en enkel introduktion till undervisningsmetoder eller en traditionell akademisk handbok. Istället kombinerar Freire politisk och pedagogisk teori med personliga återblickar, svar på kritik och erfarenheter från arbetet med utbildning och social förändring. Huvudfrågan är vad hopp kan betyda när människor möter ojämlikhet, fattigdom och auktoritära strukturer. För Freire är hopp inte önsketänkande eller passiv optimism. Han beskriver det som ett mänskligt behov som måste förenas med analys, dialog och gemensam handling. Boken fördjupar därmed hans kritik av undervisning där läraren ensidigt överför färdiga svar. Den argumenterar istället för utbildning som hjälper människor att läsa både ordet och världen, förstå sin situation och delta i att förändra den. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hopp som förutsättning för handling, inte som passiv optimism. Det mest utmärkande tillägget i Pedagogy of Hope är Freires behandling av hopp. Han menar att hopp är ett ontologiskt behov, alltså något grundläggande mänskligt, eftersom människor behöver kunna föreställa sig att verkligheten kan bli annorlunda. Utan hopp finns det, enligt hans resonemang, ingen anledning att inleda eller fortsätta en kamp för förändring. Men han avvisar lika tydligt tanken att hopp i sig skulle förändra samhället. Hopp som inte kopplas till kunskap, organisering och praktisk handling blir lätt väntan eller resignation i positiv förklädnad. Denna åtskillnad gör boken mer krävande än en allmän uppmaning att tänka positivt. Freire knyter hoppet till en nykter förståelse av hinder, maktförhållanden och historiska villkor. Att hoppas innebär därför inte att förneka förtryck, utan att vägra behandla det som naturligt eller oföränderligt. I en svensk utbildningsmiljö kan tanken användas för att skilja mellan att tala varmt om delaktighet och att faktiskt ge elever inflytande över frågor som berör deras lärande. Freires poäng är att hopp blir trovärdigt först när människor får reella möjligheter att undersöka problem, formulera sina erfarenheter och handla tillsammans. Hoppet är alltså en drivkraft, men behöver disciplineras av kritisk reflektion och omsättas i handling. För det andra, kritiken av bankundervisning och kravet på gemensamt kunskapsskapande, Freire återvänder till sin välkända kritik av bankundervisning. Med den bilden avser han en undervisning där läraren betraktas som den som äger kunskap, medan eleverna ses som tomma mottagare som ska fyllas med information. Problemet är inte att lärare kan något eller att faktakunskaper behövs. Problemet uppstår när kunskap presenteras som färdig, neutral och frikopplad från elevernas frågor, erfarenheter och möjligheter att invända. En sådan ordning tränar lydnad snarare än omdöme. Som alternativ försvarar Freire problemformulerande undervisning. Lärare och elever har inte identiska roller eller erfarenheter, men båda deltar i en undersökande process. Läraren ska bidra med kunskap och struktur, samtidigt som hen är beredd att lära av elevernas sätt att förstå sin verklighet. Dialogen är därför inte bara ett vänligt samtalsklimat. Den är en metod för att pröva antaganden, synliggöra perspektiv och skapa kunskap som relaterar till konkreta livsvillkor. I Sverige kan detta kopplas till skolans uppdrag att utveckla kritiskt tänkande och demokratiskt deltagande. Freires perspektiv varnar dock för att reducera elevinflytande till enkäter eller trivsel. Det handlar snarare om huruvida undervisningens frågor, exempel och samtal gör det möjligt för elever att analysera verkliga samhällsfrågor. Samtidigt kräver modellen att läraren tar ansvar för saklighet, fördjupning och att alla röster faktiskt kan komma till tals. För det tredje. Kritiskt medvetande gör sociala villkor synliga och möjliga att ifrågasätta. Ett centralt begrepp hos Freire är conscientisation, ofta översatt som kritiskt medvetande. Det betyder inte enbart att individen lär sig mer information eller får starkare personliga åsikter. Det är en process där människor lär sig se sambanden mellan sin vardag och de sociala, ekonomiska och politiska strukturer som formar den. När arbetslöshet, bristande tillgång till utbildning eller marginalisering framstår som privata misslyckanden blir det svårare att ifrågasätta de villkor som producerar problemen. Kritiskt medvetande flyttar därför blicken från skuld till relationer mellan erfarenhet, historia och makt. Pedagogy of Hope betonar att denna insikt inte ska stanna vid analys. Reflektion och handling måste korrigera och fördjupa varandra. Handling utan reflektion riskerar att bli impulsiv eller styrd av förenklade slagord. Reflektion utan handling kan däremot bli en intellektuell aktivitet som lämnar rådande förhållanden orörda. Freires pedagogiska ideal är en process där människor undersöker verkligheten, agerar, bedömer resultatet och omprövar sin förståelse. Detta gör boken relevant också utanför klassrummet, exempelvis i folkbildning, föreningsliv och samtal om segregation eller arbetsmarknad. Freire erbjuder inte en färdig politisk mall för sådana frågor. Hans bidrag är ett sätt att ställa bättre frågor om vem som definierar problemet. Vems erfarenheter som räknas och vilka intressen som döljs när ojämlikhet beskrivs som oundviklig. För det fjärde, dialog kräver ödmjukhet men också ansvar och konfliktmedvetenhet. Freires försvar för dialog bygger på en tydlig etik. Dialog är möjlig först när deltagarna erkänner varandra som människor som kan tänka, tala och bidra till kunskap. Därför motsätter han sig både auktoritär undervisning och en välvillig paternalism där utbildade personer säger sig tala för andra utan att lyssna på deras egna språk och erfarenheter. Hans erfarenheter av arbete med marginaliserade grupper bidrar till betoningen av kulturell kontext. Pedagogik kan inte bara flyttas från en plats till en annan som en teknisk modell. Samtidigt är dialog hos Freire inte samma sak som att alla påståenden automatiskt är lika hållbara eller att konflikt ska undvikas. Ett verkligt samtal kan innehålla skarpa motsättningar om makt, rättvisa och ansvar. Det avgörande är att deltagarna inte behandlas som objekt som ska styras, tystas eller vinnas över. Läraren behöver därför förena ödmjukhet med professionalitet. Att lyssna innebär inte att avstå från kunskap, planering eller kritiska frågor. Bokens form speglar delvis denna hållning. Freire återvänder till sin tidigare bok, berättar om reaktioner på den och bemöter invändningar. Det ger texten en prövande och ibland personlig karaktär snarare än formen av ett helt systematiskt teoriverk. Vissa läsare har uppfattat stilen som omständlig, medan andra ser den som en konkret tillämpning av hans dialogiska ideal. Oavsett reaktion visar formen att teorier om utbildning måste kunna möta kritik, erfarenhet och förändra sammanhang. Slutligen, en självkritisk återblick på frigörelse. Mångfald och utbildningens politiska villkor, Pedagogy of Hope, är särskilt intressant eftersom Freire inte bara återupprepar Pedagogy of the Oppressed. Han återvänder till dess mottagande, till de historiska erfarenheter som formade hans tänkande och till invändningar mot hans språk och politiska utgångspunkter. Han tar bland annat avstånd från sexistiska drag i tidigare formuleringar. Det gör boken till ett exempel på en tänkare som vill hålla fast vid sin grundläggande övertygelse om frigörande utbildning. Men samtidigt erkänner att språk och perspektiv behöver granskas. Hans idé om enhet i mångfald är viktig här. Freire söker gemensam handling bland grupper som påverkas av förtryck utan att reducera utbildning till en individuell anpassning till rådande villkor. Men boken har också begränsningar. Kritiker har pekat på att hans fokus på klass och kampen mellan förtryckare och förtryckta inte alltid fångar hur kön, etnicitet, rasifiering och andra maktordningar kan samverka. Den invändningen är relevant, särskilt i ett samtida Sverige där ojämlikhet och diskriminering ofta får flera uttryck samtidigt. Att läsa Freire idag innebär därför inte att okritiskt överta varje kategori han använder. Det innebär att pröva hans centrala frågor under nya villkor. Vem får definiera utbildningens mål? Vilka erfarenheter görs osynliga? Och hur kan offentlig utbildning vara demokratisk utan att låtsas att den är opolitisk? Bokens styrka ligger i att den håller dessa frågor öppna och förbinder dem med ansvar för konkret pedagogisk praktik. Sammanfattningsvis, Pedagogy of Hope passar bäst för lärare. Lärarstudenter, folkbildare, skolledare, samhällsengagerade och läsare som redan känner till eller vill närma sig Paulo Freires kritik av traditionell undervisning. Den som söker en steg-för-steg-modell för lektionsplanering kommer inte att få en praktisk manual. Vinsten ligger istället i att boken skärper de frågor som kommer före metoden. Vad räknas som kunskap? Hur påverkar maktrelationen mellan lärare och elev? Och hur kan utbildning stödja människors förmåga att tolka och påverka sin egen verklighet? För läsare i Sverige kan Freires perspektiv ge ett användbart mottryck mot en alltför snäv syn på skolan som enbart kunskapsmätning. Arbetsmarknadsförberedelse eller individuell prestation. Det betyder inte att hans idéer ger direkta svar på varje fråga i svensk skola. De behöver översättas varsamt till andra historiska och institutionella förhållanden. Just därför är bokens betoning av kontext, dialog och självkritik värdefull. Det som särskiljer Pedagogy of Hope från många böcker om pedagogik är dess blandning av teori, politisk etik och återblick. Freire granskar inte bara hur undervisning fungerar, utan varför den aldrig är helt neutral. Samtidigt vägrar han att låta kritik övergå i cynism. Hoppet i titeln är inte ett löfte om enkel förändring, utan ett krav på att förena insikt med handling. Som följeslagare till Pedagogy of the Oppressed ger boken en mer personlig och självreviderande bild av Freires projekt. Den är mest givande för den som läser långsamt, diskuterar invändningarna och använder idéerna för att undersöka verkliga relationer i utbildning och samhälle. Om du vill stödja Paulo Freire, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!